Radio Maranata är i sändning igen med Berno Vidén. Och vi har precis varit med om påsken. Och påskveckan, det är ju en stor helg som på ett speciellt sätt påminner om Jesu död och uppståndelse. Alltså det absolut viktigaste som finns inom vårt liv överhuvudtaget. Ja, för med alla människor. Här möter alla människor sitt enda hopp. Och det är Jesus som har vunnit seger över döden, över synden, över all ondska. Och han erbjuder ett evigt liv och han erbjuder en sann frid till människan. Det är påskens budskap som av så många tyvärr är förkastat. Jag ska i det här programmet påminna lite om en händelse i Gamla testamentet. Något som en av Herrens profeter fick vara med om. Det var Elia. Elia, han befann sig i Samaria och hade där utmanat kung Ahab som levde i en svår synd. Och han var kung över Israel och hade varit orsaken till att hela landet hamnade i avfall och avgudadyrkan. Han var gift med en drottning då som hette Isabel, och hon hade sin religion och sitt sätt att se på saker och ting. Elia, han utmanade avfallet, alla Baals profeter. Han utmanade hela den här ondskans makt som rådde över landet. Och det här ledde till att Elia, han efter en uppgörelse på berget Karmel, så fick Elia ta till flykten. Och vi kan läsa om hur han flydde. Han visste nu att Isabel hade beslutat sig för att döda honom. Och han såg ingen utväg längre. Han önskade sig döden. Men där han hade lagt sig ner under en ginstbuske, kan vi läsa, så sände Gud en ängel med mat och uppmanade honom att gå vidare. Sen gick Elia, styrkt av den här maten, i 40 dagar och i 40 nätter. Han vandrade och kom fram till Guds berg, så berget Horeb, och gick in i en grotta. Och här så läser vi hur Gud, han manifesterade sig på ett väldigt speciellt sätt. Och det här är så talande. Vi ska läsa ifrån Första Konungaboken 19. Och vi kan läsa här ifrån den 9:e versen. Det står om Elia då att han gick in i en grotta och i den stannade han över natten. Då kom Herrens ord till honom. Han sade till honom: "Vad gör du här, Elia?" Han svarade: "Jag har verkligen ivrat för Herren Gud Sebaot. Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och de försöker ta mitt liv." Här ser vi Elias situation. Vad som föranledde den här flykten ifrån överheten. Men så står det så här: Herren sade: "Gå och ställ dig på berget inför Herren." Då gick Herren fram där. Och en stor stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning, men Herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld, men Herren var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. När Elia hörde det gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då kom en röst till honom som sade: "Vad gör du här, Elia?" Vi kan stanna där. Det står alltså om Elia här att han fick höra eller se den här manifestationen från Gud i en stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor. Det här var ju något oerhört. Men det står så här: Herren var inte i stormen. Och sen var det en annan stor manifestation, en jordbävning. Och det står också där att Herren var inte i jordbävningen. Och sen kom en eld och Herren var inte i elden. Men så fick han vara med om ljudet av en svag susning. Och då reagerade Elia. Det kom ingen röst, det kom ingen speciellt, men han kände, han upplevde hela sitt inre att här har Gud något väldigt speciellt. En stilla susning, det var som ett intet jämfört med alla andra manifestationer. Men Gud talade där, Gud fanns där. Och den här rösten som kom till honom, som frågade Elia: "Vad gör du här?" Och Elia svarade: "Jag har verkligen ivrat för Guds Sebaot. Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och de försöker ta mitt liv." Elia får veta att han får uppdraget att han ska gå tillbaka igen. Och han får också veta att Gud har i Israel 7000 män som inte har böjt knä för Baal. De fanns där i anonymiteten, men de fanns där, trogna Herren. Vad jag vill stanna lite inför, det är det här hur Gud grep in i Elias liv mitt under flykten. Elia såg ingen framtid. Han förstod inte längre att han hade någon uppgift. Han var rädd, han var skakad, han var skadad på ett sätt. Och det var bara mörker. Han önskade sig döden. Men Gud grep in. Inte i de här stora händelserna som ska vara så märkvärdiga och manifesteras på så stora sätt. Nej, däremot i det som ingenting var. Där visade Gud att han har makten och han har en uppgift. Han har ett uppdrag åt sina enkla tjänare. Och i det som ingenting var så föds då det här uppdraget. Visionen väcks till liv. Missionen blir en realitet. För nu har Gud talat på ett sätt som är så överbevisande. Och här fick Gud komma in på ett nytt sätt i Elias liv. Han fick ett nytt fokus. Han fick en påminnelse om uppdraget och hur viktigt det var. Det här ledde till att Elia han vände tillbaka med ny kraft. När vi läser i Johannes evangelium så kan vi läsa där om Jesus. Vi ska läsa kapitel 6, vers 51. Jesus säger så här: "Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet som jag ger är mitt kött för att världen ska leva. Ett annat bibelord, Hebreerbrevet 12, så inleds det så här: se på Jesus. Tänk på honom så att ni inte tröttnar och tappar modet. Vi läser här först om Jesus som det levande brödet. Och i det här sjätte kapitlet så förlorar Jesus en stor kvantitet av lärjungar som hade följt Jesus. Och det beror på att Jesus började tala om lärjungaskapets villkor. Och han började tala om sig själv som ett offer. Att han är det levande brödet och hur de måste äta av hans kött, av honom. I Hebreerbrevet så läser vi i kapitel 11 om trons hjältar. Om Herrens tjänare som genom tron har vunnit seger. Och så läste vi kapitel 12 här, hemligheten till allt det här. Det är just det här, se på Jesus. Tänk på honom så att ni inte tröttnar och tappar modet. Och vi förstår här att den här tron, tillförsikten av att Jesus är svaret, det är en övertygelse verkligen om sånt man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. Hur kan man få den här övertygelsen? Tänk dig att vi befinner oss i en situation som Elia, där han var omgiven utav all denna ondska och han kände hur hans liv var på väg att ta slut. Han var jagad som ett villebråd. Hur kan man då äga den här frimodigheten och den här övertygelsen genom allt detta? Gud, han dukar ett bord verkligen. Han är ständigt densamme. Han har gett oss löften som han uppfyller. Han dukar inte ett bord med vindruvor och läckra rätter på det här sättet som gör att det ser så stort och märkvärdigt ut. Men han ger oss det bästa. Elia, vad fick han? Han fick möta Gud först. Och så fick han uppmaningen, stig upp och ät. För annars blir vägen för lång för dig. Vad fick han? Han fick bröd, han fick vatten. Han fick det han behövde för att komma vidare. Vilken väg? Elia själv var helt utan alternativ. Han famlade, allt såg mörkt ut. Men Gud påminde och ledde hans steg till Guds berg, Horeb. In mot centrum. Inte världens centrer. Där man genom dialog då kan hitta olika kompromisser, olika lösningar för att leva sida vid sida utan att stöta sig med varann. Nej, han leddes snarare längre ut i öknen och till en plats där Gud hade stämt möte med honom. Det var en plats dit ingen annan har tillträde. En plats som ingen förstår sig på egentligen. Inga världsliga influenser kan nå dit. Det var bort från världens centrum. Inget som attraherar eller lockar. Vart var han på väg? Jo, in i Guds centrum. Och det är någonting helt annat än vad den här världen kan visa, vad den här världen kan erbjuda. Och här, när vi talar om Guds centrum, så finns det en speciell plats. Det handlar om att Jesus, han är huvudet för en kropp här på jorden. Återigen ser vi att huvudpersonen eller lösningen för människan, det är Jesus. Guds centrum, det är Jesus, och han är församlingens huvud. Församlingen är hans kropp. Det handlar om församlingens mitt. En daglig gemenskap med böner, överlåtelse, en kraftkälla. Ja, allt vi behöver, där får vi byggas upp och där får vi vår vision och vårt uppdrag att tjäna Jesus. Befallningen har Herren Jesus själv gett oss. Vad vill du, Elia, hörde vi? Vad gör du här? Ja, Gud, han börjar att tala. Stormen, återigen, den kan slå hårt mot ditt liv. Den kan vara omvälvande och rubba på tryggheten. Den kan upplevas hotande. Men kom ihåg, Gud var inte där. Gud var inte i stormen. Vad åstadkommer en jordbävning? Jo, allt raseras. Det fina som vi har byggt upp, det visar sig vara fasader. Allt faller. Men Gud var inte där. Elden, vad gör den? Den förtär hö och strå. Allt som inte är bestående rensas bort. Men du, Gud var inte i elden. Alla de här uttrycken för starka makter och rörelser kan verka skrämmande och kännas hotfulla. Men det handlar inte om människorna. Exempelvis alla som lever i de stora städerna eller huvudstaden Stockholm. Människorna är offer för de makter som råder. Man kastas hit och dit och så påverkas man utav alla influenser från samhället och blir därigenom offer för de här makterna som råder, och man blir evangeliets ovänner eller fiender. På samma sätt kan vi ju läsa om Paulus. Det står om honom att han andades hot och mordlust mot Jesu lärjungar tills han fick möta Jesus på ett väldigt speciellt sätt. Här har vi också den här stilla susningen, även fast den manifesterade sig på ett sätt som var överbevisande för Paulus då han fick möta Jesus. Stormen, jordbävningen, elden. Herren var inte där. Och så kommer vi till det här, en stilla susning. När Elia hörde det gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Och så börjar samtalet. Elia, vad gör du här? Ännu är uppdraget inte slutfört. Gå tillbaka igen. Det är fortfarande en liten tid kvar. Det finns något väldigt speciellt som ska utföras. Missionsbefallningen, den är fortfarande gällande till dess att Herren Jesus kommer igen. Så ska vi vara hans budbärare, hans missionärer i tiden. Det finns så många fina platser för gemenskap. Varför skulle han gå tillbaka nu till det här gudsförgätna Samarien? Ja, Gud hade människor där. Människor som bad. 7000 som inte hade böjt knä för Baal. Elia, han behövde den här påminnelsen om uppdraget. Han behövde förnyelsen. Och han gick tillbaka verkligen förnyad med en ny motivation. På samma sätt behöver du och jag påminnas om vårt uppdrag att förkunna evangelium. Så länge det heter idag. Idag är frälsningens dag. Idag vill Gud försona människan genom Jesus Kristus. Det står i Uppenbarelsebokens tredje kapitel. Vi ska läsa där också. Vi läser här ur ett av sändebreven, nämligen det till Philadelphia. Och jag vill påminna om det här just med tanke på det uppdrag vi har och hur viktigt det är att hålla fast, inte vid det som är stort i världen, inte vid massa onödiga ting som vi kanske tycker är så viktiga, nej, utan vid det mest centrala. Jag tänker på brevet till Philadelphia här. Det står i vers 7. Skriv till ängeln för församlingen i Philadelphia. Så säger han som är helig och sann, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Det här fick ju Elia vara med om. Han fick vara med om hur Gud kunde stänga och Gud han öppnar, och då kan ingen stänga. Gud öppnade en väg för Elia. Och vers 8. Jag känner dina gärningar. Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. För din kraft är liten och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Jag ser Elia i den här texten också. Han hade en liten kraft. Han var på ett sätt utspelad i människors ögon, men inte inför Gud. Vers 9. Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga. Några som kallar sig judar men inte är det utan ljuger. Jag ska få dem att komma och falla ner inför dina fötter och de ska förstå att jag älskar dig. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet så ska jag bevara och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. Jag kommer snart. Håll fast det du har så att ingen tar din krona. Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel. Och han ska aldrig mer lämna det. På honom ska jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ner från himlen, från min Gud och mitt eget nya namn. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Hela det här brevet till Philadelphia, det är en uppmaning om att hålla fast vid det som är värt. Håll fast vid evangelium, vid uppdraget. Var trogen Jesus. Din kraft är ringa och så vidare. Det är ingen ursäkt, det är ingen brist heller skulle jag vilja säga. Men faran, det är just det här att man tycker att nu har man kommit till en punkt och nu har man gjort sitt. Man vill slå sig till ro. Man vill stanna i lustgården så att säga. Men kom ihåg, uppdraget gäller. Eller som det står i den här sången, i lustgården dröja jag vill. Men där utanför ropar mig nöden. Och han ber mig gå till det fallna små. För dem han gick i döden. Jag avslutar med de här orden och tar det här som en uppmaning eller som en tröst. Att söka Herren på ett nytt sätt och låta honom få fylla ditt liv. Få förnya din kallelse, ditt uppdrag. Du kan tycka att du är åsidotagen, att du inte har kraft, du är ensam och så vidare. Men kom ihåg, Herren använder vem han vill. Och han har gett kallelsen, uppdraget. Han frågar inte efter all din kapacitet, allt som vi tycker man måste äga. Nej, den som har ett överlåtet hjärta till honom kan han använda. Vi har förbönstjänst, ett telefonsamtal, en uppsökande verksamhet. Att dela ut en traktat på gatan, på torget. Att säga Jesus älskar dig till någon människa som man kanske inte känner. Eller någon man möter på torget. Och förbönen är så oerhört viktig. Be för Herrens vittnen. Gud välsigna dig. Och jag avslutar med att nämna våra kontaktuppgifter. Du hittar dem på hemsidan maranata.se. Maranata.se. Där finns det mycket ljudfiler att lyssna till. Alla våra program läggs ut där. Och du hittar också e-postadress, besöksadress och telefonnummer på hemsidan maranata.se. Då säger vi tack för den här gången. Gud välsigna var och en, säger jag, Berno Vidén, på återhörande. Of you, of you, of you.
love.